Okej, Therese, ska vi köra introt eller?
Ja, det tycker jag absolut.
Ja, men vi kör som vi sa då med den här clownen. Alltså att du spelar clownen och jag spelar, alltså du är mannen då. Och jag är, ja, det löser, du har ju manuset framför
dig. Ja, absolut, det blir skitbra. Ja, men jag har det här.
Marcus, du kan ju, du har väl hört om internet så du kan ju bara stå...
Jag ska bli coolt att se dem live. Jag älskar ju era intron.
Ja, men kul. Ja, men de är ganska uppskattade.
Ja, det är
ganska,
verkligen. Alltså, det är den mest uppskattade delen av podden.
Ja, det är ganska,
det enda som ger folk något.
Men det är väl något med inslaget att ha liksom så jävla dåliga sketcher. Alltså att de är ju så dåligt skrivna och ni kan ju liksom inte skådespela. Och, alltså det blir ju kul att det är så... Man tänker ju att en fotbollspodd ska vara seriös och sen kommer något så jävla dåligt och dumt. Liksom innan podden varje gång. Jag blir ändå munter av det liksom.
Jag fattar, var det en komplimang eller?
Ja, men alltså det är väl, det är ju det som är skämtet liksom, att ni är ju inte roliga och ni kan ju inte skådespela eller skriva kul grejer liksom. Det blir ju svinroligt.
Ja, alltså lyssnarna verkar ju tycka om det.
Ja, men det är ju av den anledningen.
Men att ingen, de tycker inte om det på riktigt.
Nej, men det gör ingen. Eller alltså det är ju kul för att det är så dåligt.
Okej, men då skiter vi allt då. Då skiter det.
Nej, men det är skit.
Nej, men vi skiter det. Det är ju dåligt. Du säger att det är dåligt.
Nej,
då
det är ju bra för att det är dåligt.
Nej, men okej. Nej, men om den store Marcus Tapper, känd från SVT, säger att det är dåligt, då skiter vi. Så, inget intro. Slut. Vignett. Jag är tillbaka, Sportexpressens Premier League-podcast med mig, Sebastian Mattsson, Therese Strömberg och ständiga gästen. Ska vi introducera dig som det, Marcus Tapper?
Är det ständigt?
Ja, det är en gång var sjunde
en gång
vecka
var sjunde
kanske.
Månad. Men ja.
Ja. Kul att vara här, kul att vara här. Och du är här på grund av på egna meriter. Absolut inte för att vi har haft ett stort manfall med folk som tackar nej, folk som är på friidrotts-VM, folk som... är så pass oseriösa så de åker till Liverpool för att faktiskt se fotboll på riktigt istället för att stanna hemma och kolla på TV som vi andra.
Ja, lallare.
Otroliga lallare. Therese sitter och tecknar i sitt block som vanligt.
Ja.
Men den här gången har du faktiskt utnyttjat det här blocket till något riktigt, för du brukar ju bara sitta och slörita och inte lyssna.
Ja, exakt. Det är precis vad jag brukar göra.
Men nu har du faktiskt gjort uträkningar. Det är otroligt.
Det har jag.
För jag sa så här, vi behöver en som jag kallar det, husautist i den här podden som kan räkna ut saker om poäng, spelade omgångar, snitt och sånt. Och så plötsligt så dök min Rain Man upp där. Du tog fram pennan och så började du plötsligt räkna ut och jag fattade ingenting, men det var imponerande.
Jag tog ju för sig inte upp pennan och räknade ut, jag tog upp min miniräknare och började räkna ut.
Ja, nej, fast du har ju ändå, du har
och
ju
nu
ändå
har jag
lite.
Ju också skrivit ner för att jag ska komma ihåg det i och med att jag är helt jävla usel på siffror.
Okay.
Men det är coolt med någon som förstår liksom hur man slår, alltså vad man ska slå in i miniräknaren för att få fram något relevant.
Eller hur?
Det är coolt i alla fall.
Ja. Nej, det stödet inte jag och Marcus på.
Absolut.
Men eftersom du är här så pass otroligt sällan, Marcus, vad tycker du om, alltså övergripande, vad tycker du om PL-säsongen än så länge? Det
men
som har gått.
Ganska tråkig på ett, alltså rolig på ett sätt, för att det är ändå kul att liksom United, Spurs och allt det pågår liksom, och att så Arsenal ligger trea fast det är världens största. De känns ju sämst liksom.
Ja, det här är sämst säsongen på länge. Ja, liksom poängmässigt känns det.
Och Leicester är jättebra och liksom så här, det är ju kul säsong. Men också på något sätt, alltså det blir ju tråkigt av Liverpool ju. Mm. Att det känns som så här, men nu vinner väl de alla matcher då. Så går de rent, vilket de vinner 38 av 38 matcher,
ja,
den här säsongen. Kommer släppa in ett mål varje match och göra två, varav det sista kommer i 92. Liksom, alltså det känns redan slut ju.
Ja, men det känns i alla fall som att vi vet allt vi behöver veta redan nu.
Mm.
Jag har svårt att se att, alltså det kommer såklart hända, för det händer väl alltid, men att något av lagen ska kunna överraska oss. Och då menar jag typ alla 20 lag. Det känns som att vi vet ungefär vad vi har, alla lagen. Vilket
men
är väldigt
trist. Men
skulle
Leicester kunna komma typ 4 eller 5, eftersom alla andra är så himla dåliga?
Jo.
Men det är ju inte så, alltså...
Det är heller ingen superchock.
Nej, och det är ju också för att de andra, alltså United, Arsenal, Spurs, Chelsea känns liksom sämst.
Ja, ja, det är alltså verkligen. Ja.
Så att, den är ju rolig för att det är lite kaosigt, men tråkig för att det är ganska väntat och lite så stort gap mellan ett och två resten på något sätt.
Det känns också som att så här, Citys förluster är roliga när de händer.
Mm.
för att de är oväntade och för att det är kul med underdogs. Men sen i det stora loppet så vill man ju ändå få till någon slags titelstrid.
Ja, verkligen.
Och därför det är på något sätt, det är ganska trist att City förlorar. Även om det på något sätt är ett sundhetstecken för ligan. Så är det ju per definition något av en spänningsdöd.
Ja, verkligen. Och det där problemet har ju många andra ligor haft. Inte minst till exempel som Serie A har haft med Juventus.
Fina Juventus. Mm.
Fina Juventus, ja. As. Men att det har bara känts som att de har stuckit ifrån liksom, och att man har vetat på förväg att det är exakt så här det kommer att bli. Och det är ju den situationen vi har nu i Premier League med Liverpool som ligger 8 poäng ungefär.
Ja, jag tänker så här. Ska vi redan nu slå fast att titelstriden är avgjord?
Ja.
Inte minst för att irritera Pontus Wijnemo. Alltså på riktigt, det är inte bara något han ironiserar över. Han blir typ sur. Mm. Han tror ju på det här jinx-skiten på riktigt, vilket
det
säger.
Men det är också så här lite irriterande med den typen av supportrar som det går bra för, men som ändå ska låtsas som att de mår dåligt och är nervösa.
Ja.
Det finns ingenting som irriterar mig så mycket.
Och ska hitta någonting så här jättelitet och klaga på. Ja, ah, men Henderson ser inte ut
så, exakt så. Eller typ så här inför matcher. Det är ju Inter-supportrar har hållit på så. Och nu i och med att jag är Milan-supporter så blir jag extra irriterad på Inter-supportrar såklart. Men så här, Inter-supportrar, jag har många vänner som Inter-supportrar som är så här: åh nej, inte match nu igen. Man bara, ni har vunnit alla matcher hittills. Mm. Ni kan inte ens vara lite nervösa över att möta fucking Lecce typ. Alltså sluta tönta er.
Mm.
Och det är lite så Liverpool supportrar håller på nu också så här, att det känns lite som att det är så som framförallt Pontus då håller på och ska vara så här, nej men gud, nej men så här, håll inte på sig så här och hit och dit och man bara, ni behöver inte vara, ni är liksom en av världens bästa tränare, ni är en av världens bästa trupper, ni spelar liksom en del av världens bästa fotboll.
Mané har gjort 300 mål på 2 matcher.
Ja, exakt. Ni behöver snittet. Liksom inte hålla på så här.
Nej, men...
Var glada att det går bra.
Ja.
Tänk på oss andra.
Ja.
Det är vi som har skit och inte ni.
Ja, men för man, jag har ändå alltid haft känslan så här att om det är något lag som tappar sådana lägen är det ju Liverpool, men i år känns det inte. Alltså, då ska ju City gå rent. Eller då ska City vinna alla matcher.
Det är nu. Mycket bra övergång, för nu kommer husautisten in här. Och jag ska säga,
det är det jag har räknat på.
Ja.
Det är det jag har räknat på.
Kan vi köra, har vi någon jingle till det här, Kim? Kan du spela soundtracket till Rain Man lite lågt i bakgrunden medan Therese pratar nu? Kör.
Så här är det. City tog 98 poäng förra året.
Ja.
Alla känner till detta.
Och Liverpool 97.
Ja, en otrolig poäng för.
Otroligt.
Just nu har Manchester City 16 poäng. Och vi har spelat 8 matcher, eller 8 omgångar. Så att det är alltså 30 matcher kvar för City att spela. Vilket betyder att de behöver ju då ta 82 poäng för att komma upp i samma poängskörd som förra året.
Ja.
Vilket man väl hade velat med tanke på att alla har pratat om att oh, det kommer bli en så tajt toppstrid igen och det här kommer bli och hit och dit och hur många poäng ska de ta nästa år och kan de bli ännu bättre?
Och Liverpool ser ut att gå mot en sån här säsong.
Exakt.
Igen, 95 plus.
Ja, men på de här 30 matcherna alltså, för att ta de här 82 poängen så måste de ta i snitt 2,733333 poäng.
Mm.
Vilket är väldigt många segrar som behövs.
Måste nästan vinna varje match.
Jag har räknat att om de vinner 27 matcher,
det är otroligt, det är
kryssar
otroligt.
En, så har de råd att torska 2 då.
Mm.
För att ta 82 poäng nu de här kommande omgångarna som är kvar, vilket är väldigt många.
Mm.
Men det är ju inte heller särskilt roligt med tanke på hur det ser ut nu, eller?
Alltså, om ett lag ska lyckas med det här så är det ju ändå City.
Absolut.
Alltså inte kanske City som de såg ut mot Wolves eller mot Norwich. Men ändå det här City som vi har sett liksom gå från 100 poäng till 98 poäng och vara så vansinnigt bra. Vad tror du, Marcus?
Alltså jag vet inte, känns det inte som City är i den så här, som han själv pratade om på en presskonferens, så när han sa Fraudiola, att han inte fattat att han blev kallad Fraudiola, så han uppenbarligen läste någonstans, bara så trott uttalas Fraud, men att liksom tredje, fjärde säsongen.
Fraudien slip kallade det.
Exakt, men så tredje, fjärde säsongen att lag börjar liksom kunna bryta igenom Guardiolas lag, och så händer det 6 gånger per säsong och då blir det lite skakigare och sen drar han. Liksom. Mm. Att det känns som det är den säsongen nu väl.
Alltså jag vet inte. Jag tänker mig så här att jag tror ju att City-ägarna har informerat Pep att det är ju CL nu som är prio. Vi har vunnit 2 ligatitlar i storartad stil. det är CL vi suktar efter. Så jag tror ju att spelarna och alla tar det här lite med jämnro, för de kan nog ta att inte vinna ligan i år om de bara gör framsteg på CL. Jag tror inte ens att de måste vinna, men de måste liksom komma längre. Mm. Precis som att de har stått och stapplat där och inte kommit så långt.
Men med det sagt så kanske de inte vill sluta ligan om de nu blir tvåa, vilket är högst troligt då. Så kanske de inte vill göra det så här 13 poäng bakom Liverpool.
Nej,
alltså det finns ju
inte.
Ändå en sån grej också, för de ligger ändå 8 poäng bakom. Vad har de för rad? Alltså hur många segrar, kryss och förluster har de?
Alltså du tänker på City eller Liverpool?
Manchester City.
Manchester City har ju då de har ju vunnit 5. De har kryssat 1 mot Spurs. Mm. Och de har ju förlorat 2 då, som vi sa. Norwich och Wolves då. Liverpool har ju 8 raka segrar. Alltså jag tror ju så här med Pep, att han brukar ju lämna när han känner att arbetet är klart. Mm. Och när det inte finns så mycket utmaning längre. Alltså Barca, han har vunnit allt, vann ligan varje år. Jag drar. Bayern tröttnade över han på att den interna konkurrensen var den var ju icke-existerande egentligen. Mm. No offense till Dortmund. Han vann ligan varje år. Det var ju inget här. Nu tror jag nog han kommer lockas av att shit, nu har vi ju en rivalitet på gång här. Ja, och han har ju sagt att han tänker på Klopp hela tiden. Och det tror jag ändå han jag kan tänka mig. Jag tror att
det är han och Pontus Wijnemo.
Ja, ja, men ja, nej, jag tänkte dra ett grovt skämt där, men låt det bli. Men nej, men jag tror ju ändå så här att jag tror att Klopp tänker mindre på Guardiola än Guardiola tänker på Klopp.
Gud, ja.
Och det tror jag ändå kan locka honom att stanna. Och jag tror inte heller att sittledningen är ju ganska bright. Alltså jag tror inte de är så dumma att de gör sig av med Guardiola.
Nej,
det kommer inte de göra. Om någon gör det, så är det han som går därifrån liksom. Ja. Men
så länge de går bra i CL så, alltså precis som Seb säger, så länge de går bra i CL så kommer det inte finnas någon anledning. För det är så här, City kommer ju inte klappa ihop. Alltså jag har ju väldigt svårt att se att de kommer liksom, att de kommer avsluta den här säsongen och att de liksom har torskat 14 matcher. Mm. Alltså det kommer inte hända. Men så de kommer ju inte liksom klappa igenom totalt och vara jättedåliga. Men med det sagt så är det ju, det är ju mycket som pekar på att det är väldigt mycket mindre fokus på ligan i år.
Ja, men jag tycker också det är, i alla fall har varit med Pep alltid, att så här, när lag som bara lag i Champions League har lyckats med liksom får in bollen bakom backlinjen hos Pep, så blir det liksom alltid farligt. Att det är liksom den enda luckan som finns i hans jävla maskin som han alltid har haft. Men nu har ju de dåliga lagen också börjat fatta hur man gör det.
Det är intressant här, för du är väldigt bra på omedvetna övergångar idag, Marcus. Det är som att du har instruerats, för att du leder samtidigt in på precis det jag ville att du skulle leda in på. För att Petter Landén är ju inte här. Mm. För han var ju på det korrupta och oförsvarliga friidrotts-VM i Qatar. Hur fan kan han åka dit och stötta det? Han stöttar alltså diktaturer. Han är ja, det är värre än diktaturer.
Han är där och granskar friidrotten. Han är inte där för att stötta friidrotten.
Ja, fortsätt intala dig själv. Ja. Men jag bad ju, Petter kunde inte vara med, så jag sa så här: men snälla, kan du inte, du som kan City bättre än alla oss andra, kan du inte komma med en analys? Och så sa han, okej, men då måste jag få psyka ur totalt. Då måste jag få gå full Joakim Lambott, arg i bil, skrika och hålla på. Och skicka en ljudfil som var, jag var tvungen att klippa om den 12 gånger ungefär. Det var så fruktansvärt. Och det vi har fått kvar då, som jag har kvar av den här ljudfilen, är alltså det inblick i en riktigt störd och nedbruten människas psyke. Mm. Så det här är 3 minuter analys då från Petter Landén av vad det var som gick fel mot Wolves.
Okej, så under tiden jag var iväg på friidrotts-VM i Qatar har jag sett 1,5 match. Jag såg första halvlek mellan Brighton och Tottenham, och jag såg hela haveriet City mot Wolves. Och i efterhand så är det ju framförallt Nicolas Otamendi, med all rätta, som har fått jävligt mycket skit. Och den andra är Ilkay Gündogan. Så här tänker jag. Gündogan och David Silva har startat tillsammans som centrala mittfältare, offensiv framför en defensiv, vid ett antal tillfällen. I de allra flesta fall har det gått bra. Men den här säsongen har City förlorat båda när de har börjat. Och tidigare har de också, den här 100-poängssäsongen startade de tillsammans mot United när de vände och vann, då när vi skulle ta titeln på Old Trafford. Men det som jag tänker framförallt är anledningen till att City liksom inte får det att flyga eller att de har tappat de här två matcherna mot Norwich och Wolves är för att det är tydligt att Guardiola är rädd nu när Laporte är borta. Och att han inte riktigt bestämmer sig för något deras håll. Han går inte på offensiven som gör att andra lag bara får ställa in sig på att försvara. Men han ställer inte heller upp laget så defensivt att den här nu mycket ömtåliga backlinjen är beskyddad. Det jag tyckte mig se mot Wolves var att Gündogan spelade väldigt centralt och kom inte upp i de ytorna som Kevin De Bruyne brukar göra ut på högerkanten. Samtidigt som Kyle Walker under första halvlek hölls tillbaka väldigt mycket. Vilket gjorde att Mare, som varit så himla bra tidigare under säsongen, han hade ju ingen att spela med. Hela högerkanten var ju död. Samtidigt så är inte Gündogan tillräckligt bra försvarsspelare för att hjälpa Rodri, som har börjat bra men inte riktigt är där än. Vilket gjorde att det blev ett mellanting där ingenting fungerade. Citys anfallsspel funkade inte alls, men de hade inte heller något skydd för sin backlinje. Och då kände väl Wolves att de kunde pressa på och få de här lägena mot en riktigt, riktigt dålig Nicolas Otamendi. Jag tror det Pep skulle behöva är ju antingen såklart Kevin De Bruyne frisk och redo att spela i alla matcher, för då kan han plåstra över de tydliga brister som finns genom att han kan göra omöjliga saker offensivt och tvinga lag att sitta tillbaka och försvara. Men annars tror jag bara att han får förlita sig på den anfallsfotboll som har funkat så bra. För nu när han tvekar kring det, det är då Citys klart tydligt defensiva brister exponeras på det här sättet.
Tänk att all den där ilskan liksom också skedde i ett så gated community i Qatar. Alltså, ja. Alla andra måste bara, vad är det som händer här?
Han blev ju nedbrottad sen av journalister från TT och AP för att de trodde att han fått en psykos. Nej, okej. Okay. Det där var en ganska sund och sansad analys av Petter. Och det han är inne på är lite det som du är inne på, att backlinjen utan Laporte är otroligt sårbar. Vilket innebär att en sån som Kyle Walker måste hållas tillbaka mycket mer och ta ett mycket större defensivt ansvar. Vilket innebär att sånt som Mahrez inte alls har samma kantstöd. Så det vi sa om att skadan på Laporte kunde kosta City-titeln, det är nog inte helt utan rimlighet.
Nej, men för liksom defensiven är så otroligt sårbar. Lag, och sen nu finns inte den typ viktigaste delen i bakre halvan av det perfekta han liksom har. Han har liksom bara karvat ut de elva han behöver liksom. Och nu är det typ den viktigaste borta. Det är klart att det blir fel.
Ja, och det är väl grejen med en så kallad plan A-tränare som Guardiola. Alltså han har ju sitt sätt att spela. Och nu saknas det där. Och nu får han istället leva med Nicolas Otamendi, som ju är en av alla de här spelarna som överlever säsong efter säsong, trots att alla vet att han är alldeles för dålig för sitt lag. Alltså sådana spelare har ju nästan alla lag, förutom kanske Liverpool, eller de kanske har någon på bänken. Man kan säga att Lovren är för sig väl ganska bra, men alltså, alla lag har ju någon spelare som man känner att vad gör du här? Milan har ju bara sådana spelare, skulle jag tänka.
Ja, exakt. Det var det enda jag kunde stå och tänka på nu.
Arsenal har ju kanske 7 sådana spelare i starten.
Ja. Och de 7 som är närmst starten är också sådana spelare.
Ja, verkligen. Men Otamendi är ju uppenbarligen, han är ju uppenbarligen inte bra nog. Och han kom in i ett sådant här otroligt sårbart läge. Så det är det som får mig att tro att City, nu när De Bruyne är borta, City måste helt enkelt bara göra fler mål än de släpper in. Mm. Och det låter väldigt basalt, men jag tror ju så här att defensiven kommer ju vara skakig nu ganska lång tid framöver. Så deras enda hopp är att få igång målproduktionen, för jag tror aldrig de kommer kunna spika igen på det sättet.
Nej,
men jag tyckte också, alltså snabbt bara, att det var så jävla snygg Adama Traoré-taktik från Wolves. Där de spelade honom som wingback först mot Sterling. Och han är den enda som Sterling inte... Alltså det såg ju löjligt ut. Sterling försökte liksom peta och springa. Och Adama bara sprang ju förbi och tog bollen till 3 gånger.
Mm. Han måste ju vara världens snabbaste fotbollsspelare någonsin.
Ja, men Sterling är så liksom invan vid att han bara petar långt, springer runt en backlinje. Men det såg jättelätt ut att Adama bara så joggade och tog bollen först varje gång. Och sen när han satt in Doherty eller Doherty eller vad fan man ska säga. Och Adama gick upp, då var ju försvaret chanslöst. Alltså, det var ju bara han som vann matchen åt Wolves. Mm. Både försvars- och anfallsmässigt. Det var så otroligt att utnyttja en sån spelare liksom.
Det är så kul, jag såg ju någon statistik där. Adama Traoré gjorde ju fler mål på den här matchen än vad han gjort under hela sin PL-karriär. Alltså, han är ju en väldigt... Han kommer ju från Barca-akademin. Mm. Och hade liksom ett ganska... Så att säga, ambivalent rykte där, som jag förstod det när jag läste någon så här, vad heter de, La Coule, vad heter de, vad heter den här jävla Barca-akademin, den heter något sånt, jag läste sådana twittrare.
Vad pratar de?
La Masia.
Nej, men ja, just det, La Coule, vad är det då?
Jag vet inte, det kanske också är någon Barca-grej, jag har ingen aning.
Ja, folk kommer skriva till mig nu och hata mig, men det får de göra. Nej, men hur som helst, han hade ju så här, lite som Ravel Morrison hade i United-akademin, att det här är en superbegåvad spelare, men också tyvärr en idiot. Mm. Men det känns ju som att Adama Traoré, han används på rätt sätt.
Men är han den tydligaste rollspelaren som finns i modern fotboll?
Att han bara
alltså,
kan det?
Att han bara kan springa. Alltså för varje gång han kommer, alltså han är ganska stark också, så att det är väl därför också.
Otroligt,
ja, ja, men exakt, det är därför han
kropp, alltså
kan
det är
springa.
Sinnessjukt starkt person. Mm. Mm.
Men inte objektifierande.
Nej.
Det här är en seriös boll.
Men alltså varje gång han slängs in så blir det ju liksom 9 farliga chanser för Wolves. Sen har han ju ingen slutprodukt överhuvudtaget vanligtvis. Men liksom varje gång han kommer in så vet man att så här, nu kommer de få 4 frilägen här.
Och det sjuka med honom, jag vet att jag satt och läste på ganska mycket om det här någon gång inför förra säsongen. Vi skulle prata om honom i Vsat-studion. Och då minns jag att jag kom över någon information som var så jävla intressant, att ja, men han är fortfarande ung, men han var ännu yngre då. För några år sedan så var det någon gammal sån OS-sprinter som jag inte kommer ihåg vad han heter, som han hade tagit hjälp av, eller de hade i alla fall pratat med varandra, just med tanke på att han är så otroligt snabb, tror jag. Mm. Och då hade den här sprintern sagt till honom att det bästa för dig är inte att springa så snabbt du kan. För att du kommer liksom, om du springer på 70% av din förmåga, så kommer du ändå springa ifrån alla som du spelar mot. Och du kommer ha mer tid att kunna fatta beslut med bollen också. Du kommer ha mer tid att kunna hinna fatta beslut om och kolla upp och se vem ska... Det är ganska logiskt när man tänker efter. Men det är ändå så här ganska bisarrt att man är så snabb att det är så här, springer du bara på 70% av din kapacitet så kommer du ändå springa ifrån precis allt och alla.
Ja, för att det är ju löjligt. Alltså när han möter typ Bejerin, som man ändå tänker så här, han är jävligt snabb. Mm. Alltså han har ingen chans mot Adama liksom.
Nej, men det var ju lite så med Walcott också, som vi minns. Mm. Alltså att det kändes som att där har vi en spelare som lever så mycket på ett enda fysiskt attribut. Det är lite som Andy Carroll också, var ju att han var ju så otroligt bra på en enda grej när han spelade i Newcastle. Men om man bara slipar det, då kan man ju göra som Jamie Vardy.
Vardy.
Vardy. Som vi kommer att återvända till i nyhetssvepet. Som kommer efter en stund. Först ska jag bara förklara var Kules kommer från. Jag läste det här nu. Barcelona supporters were often in the past called Kules. This word refers to cool, C-U-L, which in Catalan means buttocks. Så jag stod bokstavligen och pratade ur öven.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain. VP-nyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Nyhetssvepet den här gången kommer att fungera lite annorlunda. Vi har inte 3 nyheter, vi har 1 nyhet. För det är en så pass stor nyhet att den förtjänar ett eget segment.
Verkligen.
Marcus Tapper, vi har medvetet hemlighållit det här för dig.
Ja,
jag vill se din spontana reaktion på det här. Colleen Rooney känner vi till.
Mm.
Gift med Wayne Rooney.
Stämmer
oerhört bra. Omskriven. Och väldigt ofta figurerande i de brittiska tabloiderna, som man säger.
Ja, väldigt mycket så.
Har ju varit föremål för en otrohetsaffär. Har ju också tvingat se sin make bli uthängd som rattfyllerist.
Oh ja.
Och lite annat smått och gott. Mm. Men Colleen Rooney är the lady of the hour, får man säga.
Verkligen.
När vi spelar in nu. Mm. För vad är det hon har gjort? Vad är det hon har skrivit, Therese Strömberg?
Först och främst vill jag ha ett enormt pling. Alltså jag vill ha ett pling som ekar jättemycket, så att det bara blir ett pling här. Colleen Rooney då. Hon har twittrat. Hon har lagt ut, ni vet när man gör, man skriver som en som en anteckning i sin mobil och sen screenshotar man den och lägger ut på Twitter för att man kan inte få plats med all text på Twitter.
Okej, då tänker jag Marcus Tappen nu om jag får spela honom. Vad är det hon kan ha att säga som inte liksom går att få med i en enda... Nej okej, okay, du måste veta jättemycket.
Jag fick inte de här replikerna innan. Min karaktär är ju idiot.
Ja, det är det verkligen.
Och då ska jag berätta.
Bifonen.
Det börjar så här, om jag läser den första meningen då. For a few years now, someone who I trusted to follow me on my personal Instagram account has been consistently informing the Sun newspaper of my private posts and stories. Så börjar det. Och det här är ju ganska långt. Och det är väldigt snyggt uppbyggt. Hon fortsätter beskriva att det har givit ut jättemycket information om henne till dem, om hennes vänner, hennes familj. All without my permission or knowledge. Efter en lång tid då av att hon har försökt lista ut vem av alla hennes följare är det som håller på med det här.
Hon har ett stängt konto då.
Precis.
Med ett begränsat antal följare.
Ja.
Och det är folk i hennes närmsta krets då som följer. Och någon av
hon
de här...
Hon har ju då accepterat, alla som följer henne har ju hon accepterat. Och som hon skriver också, hon har trusted de här personerna.
Om Marcus Tapper skickar en följande för frågan, då får han ju blankt nej. Utan det måste ju vara folk som hon känner.
Exakt. Ja. Och då har hon då försökt lista ut vem kan det vara som håller på så här. Och sen så skriver hon after a long time bla 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 I had a suspicion.
Så att, jag undrar så mycket hur hon gått till vägen när.
Ja, det kommer.
Det kommer.
Okay. För att försöka då bevisa den här att det är den här personen som hon tror att det är. Så kom hon på en idé. Så hon blockerar alla på sina Instagram-följare att se hennes stories. Förutom ett konto. Ett konto och ett konto endast får fortsätta se hennes stories på Instagram.
Jag älskar Colleen
Room. Ja, men verkligen. Det här är det bästa jag har lärt i hela mitt liv.
Men gjorde hon som med alla en i taget? Eller hade
nej. Alltså,
hon hade
en misstänkt.
Okej, för jag trodde hon hade gjort det med alla sina följare en dag i taget. Ja. Då har hon ju helt sinnessjuk.
Ja. Det hade nästan varit ännu bättre. Men hon hade ju en misstänkt då. Så att den här personen, misstänkta personen, får se hennes stories. Mm. Och ingen annan. Och så skriver hon också så här att de på mitt Instagram-konto som följer mig måste jag undra att varför jag inte la upp några stories på så länge. Det var en ganska irrelevant mening att ha med i det här för att det är briljant i övrigt. Men och sen. Over the past 5 months I have posted a series of false stories to see if they made their way into the Sun newspaper. And you know what? They did.
Wow.
The story about gender selection in Mexico, the story about returning to TV, and then the latest story about the basement flooding in my new house.
Gender selection in Mexico, den minns jag väldigt tydligt, för där blev det väldigt omskrivet att vad håller liksom Colleen Rooney på med? Försöker välja kön på sitt barn och med någon märklig procedur. Mm.
Och allt det här, alltså som sagt, falska historier som hon har hittat på och lagt ut på sin story för att se om de hamnar i The News. Eller är det sant? Och det gör de. Och så står det, it's been tough keeping it to myself and not making any comments at all. Especially when the stories have been leaked. However, I had to. Now I know for certain which account / individual it's come from.
Men när hon visste ju det efter en gång. Alltså varför höll hon på i 5 månader med jättemycket grejer? Hon hade ju bevis efter en.
Du vet en skadsmann, Marcus Tappen. Man måste ju falsifiera, då måste man ju testa flera gånger.
Ja, men om jag säger en grej till bara dig och alla vet om det 2 dagar senare, då är det ju du som har spelat. Det är ju, kan ju inte vara någon annan.
Sluta ifrågasätta Colleen Rooney. Okay.
Ifrågasätt inte Colleen Rooney. Så, I have saved and screenshotted all the original stories which clearly show just one person has viewed them. Och sen kommer det. Den stora liksom finalen här. It's ... Det är typ 8 punkter. Rebecca Wardys account.
Aj. Rebecca Wardy, gift med Jamie Wardy.
Nej, men alltså jag blir så jävla glad av det här. Alltså jag blir så glad.
Men vad kul att hon hade lagt upp det så. It's ...
Men hon har byggt upp storyn så jävla bra också. Hon har liksom byggt upp den så bra med så här, det är radbrytningar och det är liksom, nej, det här är, jag blev så jävla glad när det här kom 5 minuter innan vi skulle gå in på det här.
Alltså lite bakgrund då. Rebecca Wardy, som jag i alla fall har skrivit om några gånger, är ju en person som, till skillnad från Colleen Rooney, är ganska tillgänglig och har ställt upp på ganska mycket intervjuer, och det märks ju att hon ganska cyniskt försökt promota sig själv och försökt liksom så här bygga sig själv, och hon dyker ofta upp i program som Good Morning Britain och så, och verkligen, hon vill ju hon vill ju vara någon. Det märks väldigt, väldigt tydligt. Hon är karriäristisk på ett sätt som inte alla spelarfruar är liksom. Så det förvånar mig inte jättemycket att hon tar det här tillfället i akt liksom, att försöka lite sänka Colin Rooney.
Och vi ska också säga att The Sun har väl börjat ta bort de här stories som de har skrivit då om allt, vad det nu är, alla de här falska grejerna har ju de har ju tagit bort sina artiklar om det här nu. När de också har fått nys om att jaha, det här stämde inte. Vilket väl väldigt mycket av The Suns artiklar kanske borde.
Det här förstår för dig. Jag vill bara säga för Röker att The Sun är en trovärdig hedervärd tidning som jag gärna jobbar för i framtiden. Rebecca Warder då har ju svarat på det här. Hennes svar är inte lika smart upplagt som Colin Rooney. Det är ganska virrigt alltså.
Men hon har inte heller jobbat på svaret i så ett halvår.
Nej, det här är ju en kvinna med panik. Hon börjar med att skriva så här: jag kan inte fatta att jag måste hantera det här. Jag är gravid och på semester. Jag förstår inte varför hon gör så här. Och sen nämner hon graviditeten igen, samma, nästa mening. I'm now having to take legal advice as I can't deal with this, stress myself when I'm this pregnant. Nej, så här jävla gravid alltså. Ja, då. Var jag bara lite gravid?
Det är lite varit snyggt upplagt ändå. Det är ju ett knep att först säga, alltså, men jag är faktiskt gravid. Ja. Och sen i nästa mening, jag är så himla gravid.
Jag är alltså, så hon trycker sjukt ändå på gravid. Och sen har hon ju också ett vidare försvar då. Hon säger så här: jag skulle aldrig göra något sånt här. Fråga journalister som pratar med mig. Jag har aldrig sagt någonting om dig. Sen säger hon så här då, och det här är hennes försvar: over the years, various people have had access to my Insta. Vadå, är det Jamie Ward som har gjort det? Det vore ju troligt.
And just this week,
I found I was following people I didn't know. Ward, jag har gått in och följt det från din mobil. And have never followed myself. I'm not being funny, but I don't need the money. What could I gain from selling stories on you? I liked you a lot, Colleen. I'm so upset, blah, blah. As I've just said to you on the phone, I wish you had called me. Betyder att det samtalet alltså. De har alltså ringt och pratat efter det här. Det hade man ju velat.
Kan inte det läcka till?
Jag hade offrat Pontus Wejnemos högra ben för att ha det samtalet i den här podden.
Men den här lögnen med att det andra som har gått in på min Instagram, den använder ju alla. Det är ju, varför i så fall lånar de alltid ut sin mobil när de är offentliga personer? Jag fattar inte det.
Ja.
Nej, och det är ju också världens sämsta ursäkt. Ja, det måste ha varit någon som var inne på min telefon. Man bara, nej, Rebecca, det var det inte.
Min favoritson är Victor Lindelöf. Maja berättade i deras podd att så här, det var en jätterolig grej som hände. Jag gick in på Victors Instagram, så hade han börjat följa massa så här tjejer som visar brösten och sånt. Och då så berättade han att det var en brasse i laget som hade gjort det från hans mobil. Och hon berättade det som en rolig historia och man bara, ja ja, absolut. Det är Fjedge som har gjort det, det är inte Victor. Men det är alltid den ursäkten de har ju, att det är någon annan. Det är klart inte är någon annan.
Nej, men det var ju som hela den här Donnarumma grejen när han skulle lämna Milan för ett par år sedan. Och det, hela Mino Raiola, allting var ju så otroligt smutsigt. Och sen så hade ju någon Donnarumma hade ju twittrat om det var typ så här: Donnarumma plus Raiola forever, typ någon sån här grej. Han hade twittrat någonting om att så här, jag och min agent for life liksom. Och sen efter en stund han insåg då att så här, nej men jag kommer ju dö om jag, för det här var ju under U21 EM, och han var så här, jag kommer ju dö när jag åker tillbaka till Italien, till Milano, för att nu hatar ju folk mig så mycket liksom. Då går han ut och också lägger en sån här: mitt Instagram-konto blev kapat. Och man bara, nej, lägg av. Sluta tönta dig.
Alltså konstig hacker som går in och bara hyllar hans agent.
Allt man kan göra när man har access till hans konto. Nej, jag gick in och kollade på Rebecca Wardys kommentarsfält. Och i princip alla tror på henne.
På Rebecca?
Nej, jag ljuger såklart. Alla skriver, we know it was you, love. How can you play the pregnant card? I was just waiting for the I was hacked excuse. You have always been a snake since day one. Alltså, det här är ju...
Det är redan för hårt, tycker jag.
Det här,
är det Jamie som hade gått in och lagt den där sista kommentaren?
Det här är omöjligt att hämta sig ifrån.
En brass i hans lag.
Ja, en brass.
Det enda jag sörjer är ju att Wardy och Rooney inte spelar i landslaget tillsammans. Just nu. Det hade blivit en Wayne Bridge, John Terry-situation.
Ja. Ja, ja, det är så himla... Det här är bara England, det pågår så här alltid.
Alltså, det är så svårt att tänka sig att det här ska hända i Sverige. Alltså, det är så jävla svårt att tänka sig.
Ja, just det, att Nilsson Lindelöfs...
Och Gudetti.
Ja, de är ju bästa vänner i och för sig. Ja. Men kanske Changa Forsberg ändå lite loose cannon ibland.
Mot Sofie Granqvist då? Som hämt för guldbollen.
Jag har i senaste året bara haft en som fått följa mig. Ja. Nu är det någon som... Det finns ju inget att läcka som är intressant. Eller? Det är så Changa och Emil kanske ska skaffa hund. Ja. Det här har Granqvist
frivit. Det har läckt ut en till veckan. Jag vet inte. Ja, så det här var ett specialedition av vad heter det? Nyhetssvepet. Mm. Nu går jag över till veckans kutron. Ja, Therese, vad har vi?
Vad har vi? Vi har en hyllning från Pep.
Spelade 90 minuter, va?
Nej, 68 minuter. Han startade, spelade 68 minuter mot City i den här fantastiska 2-0-segern. Mm. Som jag kallar den bara för att jag älskar Cutrone och inte av några andra anledningar alls.
Absolut.
Jag är så fylld av glädje sedan vårt senaste segment. Och nu kommer det här också. Då har ju Pep efter den här matchen tydligen sagt... som någon form av förklaring till att, att det ser ut som det gör och att de förlorar som de gör. Att det är ju inte lätt att försvara sig mot Cutrone, Jiménez och Adama Traoré.
Jag trodde snarare var så här. Det är inte lätt att försvara sig mot Jiménez och Traoré. Och så var det någon som säger, men Cutrone också. Who? Cutrone? Ah, ja, Cutrone.
Jag hatar det.
Typ så tror jag det var.
Jag hatar det.
Det känns ju som han är den minst givna på listan, men man är glad.
Han är den mest givna på listan. Du är den minst givna här, bara så du vet.
Ja, det är
jag. Oj. Ja, vi får nog gå över till matchen någon gång innan det blir för heta känslor i den här podden.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
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 Ja, matchingången den här gången kommer ju bli en serie upprepningar. För som du var inne på redan i början av avsnittet, Marcus, det finns inte så mycket överraskningar och lagen följer sina tidiga mönster. Spurs och United kollapsar, Arsenal vinner trots att de spelar skit och Marco Silva förlorar igen. Om vi börjar med Spurs då, så har de haft en otroligt tuff period just nu. 2-7 mot Bayern som vi pratade i förra avsnittet. 3-0 mot Mighty Brighton. Jag tycker det är väldigt kul hur irländska landslaget funkar. Så att Connolly, efter typ 10 minuter efter han gjort de här två målen, blev inkallad i irländska landslaget.
Jag satt faktiskt och följde den här matchen med min kompis Jonte, som håller på Spurs, som ni vet vem där. Han var så himla arg på Connolly. Alltså när Connolly gör 2-0 där, och Jonte bara skrek rakt ut, så vem är Aaron Connolly?
Det är,
och så här, det är exakt den frågan alla ställer sig, och det här händer ju så himla, det är så himla Spurs att det här händer den här matchen, att någon som ingen hört talas om bara kommer in och gör 2 mål och är jättebra.
Ja. Det är ju ett mörker, alltså Spurs just nu.
Det är ett otroligt mörker.
Ja, det är totalt mörker.
I alla fall sett i deras standard. Alltså de har ju... De har alltså 4 förluster i sina 5 senaste matcher. Då, i alla turneringar då. Och laget går ju inte riktigt att känna igen. Spelet är väl defensiven då som är så otroligt skör bara. Och där framme har de ganska så här... Det är ganska omotiverat. Det är Eriksen som springer runt där och vill bort. Och jag vet inte, och en Ndombele liksom känns inte, det känns som att hans passningsspel är otroligt ojämnt, som att han ena stunden kan slå jättebra passningar, jättesnygga framspelningar till liksom så här, tappa boll och se ut som jag vet inte vad, och Sissoko är Sissoko
och Högerback numera.
Ja, han har helt klart den disciplinen för att spela den positionen. Loris, där var jag övertygad om att han fejkade skada först.
Ja, jag med.
För att han skämdes. Var väl lite allvarligare kanske.
Men blir, alltså på riktigt just nu, blir de sämre av att han är skadad borta? Jag tycker ändå det gått så så långt ner att så här, eller Loris form liksom, eller senaste år typ. Ja. Men så här, det gör typ inte så mycket att han är borta några matcher.
Nej, jag tror inte heller det är deras liksom, det är inte stora deras problem just nu. Sen är det ju så här alltså att man vet ju inte liksom hur stora växlar man ska dra av de här motgången, för man har ju känt så här att Spurs framgångar bygger på en mer skör grund än de andra topplagens framgångar, mm. alltså om man jämför med City och Liverpool, för dels är det ekonomiskt som har ett underläge. Och sen känns det som att här hänger det så mycket på förtroendet för Pochettino liksom. Det förtroendet han lyckas ingjuta i spelarna som hela liksom, projektet bygger på. Och när den motivationen inte finns där, då har de inte lika mycket bakom sig som de andra lagen har i ren och skär kvalitet.
Mm. Jag tycker han borde dra. Alltså att han borde göra det nu innan, om det här skulle fortsätta länge skulle han ju till slut få sparken i vår någon gång eller efter säsongen liksom.
Ja,
men alltså, är det inte bättre att han bara drar nu och bara säger, men jag fick inte de värvningarna jag ville, det därför inte funkade, och sen så tar han ett bra lag nästa sommar liksom.
Men alltså grejen är att släppte Trippier utan att riktigt ersätta honom, och de fick inte in Dybala som de ville, men deras fönster var inte uruselt och de men har ju faktiskt börjat spendera pengar nu.
Men är det inte väldigt mycket också en fråga om just motivation? Alltså jag tycker att nu kommer du bli glad. Oj. Att Arsene Wenger hade en ganska bra poäng. Jag såg någon, jag vet inte.
En.
Den här gången hade han en bra poäng som jag såg. Han kan ha haft fler, men jag tvivlar på det. Men jag såg, det var svischa förbi någon kort snutt av en tv-intervju på Twitter som jag kollade på. Och då pratade han förvisso om Pogba och United. Just det. Men det går ju att applicera på det här också. Och menar på att, och han som ändå har så otroligt mycket erfarenhet och hela den biten, det här är ju sådana saker man vet, men det får ju också en helt annan tyngd när en sån som han säger att vill man iväg som spelare, då pratar han om, och sen så får man inte flytta av olika anledningar, man blir kvar, så kräver det ju ett visst arbete då för att bygga upp ett förtroende igen, och att bygga upp en relation igen, när man vet att som tränare då till exempel att här har jag en spelare som är en av våra viktigaste, oftast, som ville bort men som inte försvann, och nu måste vi liksom bygga upp ett förtroende mellan oss här igen, och han måste känna att vi kommer göra någonting bra, vi måste känna att han kommer kunna bidra och hela den biten. Och i Spurs har det ju varit, som vi har pratat om, dels spelare men också just den här Pochettino-grejen, att Pochettino, det kändes ju ett tag där som att det var väldigt, väldigt tydligt att han ville ha.
Han var butter på presskonferenser, pratade om att han inte fick spendera pengar och
ja, men exakt.
Förtäckta rader.
Och det blir ju genast en samma situation fast en helt annan situation då, om man har det här med en tränare, att spelarna vet att den här tränaren ville ju inte vara kvar här. Han ville ju inte vara kvar här med oss, och nu är han här ändå för att alla andra jobb blev upptagna av andra. Och att då spela för den tränaren, det är ju säkert inte helt, det är klart att det någonstans har skapat någon form av sprickor. Mm. Och här har man det både med tränare och en del spelare.
Jag tror också det, men samtidigt känner jag så här ändå att jag blev så pass övertygad av Pochettino på den här jävla arenainvigningen, när han liksom stod där och typ nästan grät och sa att det här var världens bästa arena och det här är början på en helt ny epok för Spurs. Och
utan honom kanske han tänkte.
Ja, så kan det absolut vara, men jag tycker ändå det kändes som att han ändå, okej, men nu viger jag mitt liv åt det här just nu.
Ja, men och jag tror kanske inte heller att nödvändigtvis att det handlar om att Pochettino går runt och tänker, åh, jag skulle ha varit någon annanstans just nu. Inte så, men att det ändå någonstans, som sagt, spelarna vet ju om att han hade att han hade någonting annat på gång och att han ville dit. Lika väl som han visste att Eriksen hade någonting på gång och ville dit. Alltså jag tror kanske inte nödvändigtvis att det är så att folk går runt och är sura i klubben och säger, åh gud, och jag skulle egentligen varit någon annanstans just nu. Men bara den att man har den vetskapen om varandra, att du hade möjlighet att gå någon annanstans vilket du ville, och sen så blev det inte så. Jag tror ändå att det kan skapa vissa liksom slitningar.
Jag tänker också på det. De såklart elitidrottare och folk runt om har ju bättre psyke än man själv har. Men jag tänkte så här, jag hade varit så himla stressad om jag var honom. Just det att han i alla år har tjatat om sig att jag får inte spendera några pengar. Det är därför vi aldrig kan ta ett steg till. Mm. Liksom. Sen när han väl får det så går det liksom sämre än någonsin. Att jag hade varit så stressad om jag var på Pochettino nu. Att så här, fan, nu har jag ju fått spendera pengar, men det går ju bara sämre och sämre. Vad ska jag göra? Liksom?
Ja.
Det känns bara ångest runt Spurs just nu, tycker jag.
Ja, verkligen. Det känns också som att det är en sån otroligt svårtydd utveckling. Och som att den här, liksom, all den här glädjen över att de nådde semifinal i Champions, liksom, det är helt borta. Liksom. Ja. Den meriten är folk... Det känns som att folk inte ens internt bland Spurs-fansen så nämner man det så ofta att de faktiskt var i Champions League-final. Det känns som att det är ett svårmod som omges Spurs, och det kan vi väl finna någon glädje i, eller hur?
Mm. Jaja, såklart helt opartisk glädje bara, kan man känna.
Apropå svårmod, Manchester United med en otrolig start, va? Det här är... Jag tittar på den igen nu och ja, alltså Arsenal har ställt upp med många dåliga elvor. Det ska. Ja. Jag har haft en Nilsson, Bentner, Skilachi. Ja,
han jävla vänsterbacken. Vad fan hette han?
André Santos.
Ja.
Ja. otroligt dålig fotbollsspelare. Men det United ställer upp med. Alltså det sker mål, inga problem där. Ashley Young vänsterback, värdelöst. Maguire, ja, bra. Transebe, absolut, lovande, men väldigt oprövad. Dalot, högerback. McTominay och Fred, som är inne i mitt spar. Alltså det är alltså en klubb som vann typ 20 ligetitlar på 2026-säsongen. Pereira.
Såklart.
Mata, som är ju, han är mer slut än Alexis, om du frågar mig. David James, absolut. Och sen Rashford, som...
Det säger så mycket om elvan att du inte ens vet att han heter väl Daniel James.
Ja, precis, säger det.
Alltså David. Ja, förlåt.
Men det är också symptomatiskt för Uniteds lag just nu. Ja. Att man bara, vad är det här för människor? Som jag inte vet vilka det är som uppenbarligen är sämst.
Ja, Daniel James då. Mm. Kom ju från Swansea.
Mm.
Det här känns ju otroligt, otroligt anonymt. Man trodde ju ändå att det här laget skulle ha en chans mot klappkassa Newcastle. Men då går alltså Sean Longstaffs brorsa Matty Longstaff in, som jag, ja, han hade man ju ingen koll på. In och i sin PL-debut, vilket det är så förnedrande. För
han är inte väldigt ung, va?
Vi kan kolla upp hur ung han är.
Han är typ 17 år.
Det tror jag, tror han är ung. Ska vi se, han är född, han är faktiskt 19.
Ja,
han är ung. Shit, ungefär. Går in och sänker dem. Och det är ju ganska läskigt att se bröderna Longstaff bredvid varandra, för de ser exakt likadana ut, förutom att en är 50 cm kortare än andra.
Det är så jävla konstigt.
Det tycker jag är väldigt märkligt.
Men jag trodde de var kusiner först, eller, alltså, för de är ju, som du säger, det är ju inte möjligt att de ser, alltså, man kan ju inte ha två barn som är ungefär samma ålder som det är sån längdskillnad på. Jag har aldrig sett det.
Ja, jag tycker också det är väldigt märkligt. Vi får helt enkelt forska i det. Men om vi ska snacka lite om, för Newcastle är ju Newcastle. Jag tycker vi snackar lite om United.
Men är det inte något med att den här förlusten mot Newcastle kommer också veckan efter Steve Bruce liksom senaste, pratade ni om det förra veckan? Alltså att han,
ja,
när han var så här. Ja, men man behöver inte taktik i fotboll. Det är bara att köra på typ. Och att de veckan efter det åker och vinner mot United.
Ja, nej, det är ju faktiskt sant. Alltså Newcastle är ju alltså de har ju spelat kanske Premier League sämsta fotboll, har varit så sämst den här säsongen. Och att de nu går och slår United, ett United som har ju varit så dåliga. Jag såg ju inte Europa League i matchen mot AZ, men jag följde den på Twitter, och United-fansen där var ju de var ju otroligt uppgivna, va? Och matchen mot Arsenal var ju i och för sig litet uppsteg jämfört med resten, men det var ju ingen, det var framförallt en väldigt dålig fotbollsmatch från båda lagen.
Men det var ganska så här kul förhandsanalys av vår käre för detta vän Noah Bachner, om ni känner till honom fortfarande.
Hört talas om honom.
Att han sa det, för vi jobbade på Allsvenskan ihop när den här matchen spelades, och han frågade mig: hur ska det egentligen gå ikväll när både Newcastle och United kommer förlora? Det är ju ändå så här, det säger ju ändå någonting att United är fan sämre än Newcastle.
Men nu, nu får ju, det spelar ingen roll att de har förlängt hans kontrakt relativt nyligen och att Glazer och alla de gick ut med förnyat förtroende för Solskjaer. Där håller vi inte. Alltså de kan ju inte hålla på, det är ju så mycket bad will kring klubben just nu. Och de det finns ingen klubb som är lika varumärkes... beroende eller varumärkesmedveten som United. De kan ju inte fortsätta så här.
Alltså, nej, det blir ju... jag tycker ju att, alltså, jag såg att det var ganska många som gjorde ganska stora poänger efter den här matchen av att så här, ja, men att inte ens spelarna vet vad det är som är fel, typ så. För det lät ju så i väldigt många intervjuer efter den här matchen. Men det är väl rätt självklart, alltså, tänker jag. För att i det här läget som de är, när en klubb som United hamnar i det här läget, då är det ju, alltså, då har det ju gått så långt att ingen vet vad de ska göra för att göra det bättre. Det är ju så det är. Så jag tycker inte det är så konstigt att intervjuerna låter som de gör. Däremot att det var så många som blev så upprörda på, ja, men det var väl De Gea som gick ut och sa att det här var liksom den tuffaste perioden han har gått igenom i United sedan han kom.
Jag vet inte vad det är som händer. Så
ja, men
jag
exakt.
Vet inte vad som
jag vet
är fel.
Inte, ja, jag vet inte vad det är som händer och det här är den tuffaste perioden sedan han kom till United och allt det här. Och sen så såg jag att det var ändå så här, ja, men pandits och liknande som irriterade sig på den intervjun och menade att man som supporter hade blivit galen om någon
verkligen
hade gått ut och sagt så. Nej, men alltså, ja, exakt. Man vill ju, när allt är skit, då vill man ju liksom inte höra från spelarna att men nu får vi ta en match i taget och så får vi se till att försöka göra det här bättre nästa vecka. Men då vill man ju att man vill ju att någonstans så vill man ju kunna identifiera sig med dem som exakt lika uppgiven som en själv.
Ja.
Mm. För det är ju bara då, för vet man ungefär vad det är man behöver göra, då är det så här, men gör det då. Alltså om man ska gå ut och ha en förklaring till att ja, men nu blev det så här för att det här och man bara okej, men gör de här sakerna då.
Och det är också så här, det är så talande för ett lag med en otydlig coachning att spelarna säger jag vet inte vad det är som händer. Men jag tycker det är så kul med Solskjaer för just med panditsen så har det svängt väldigt mycket med honom för att han var ju otroligt uppskattad efter PSG. PSG-vändningen och även inför säsongen så hade han ju ganska mycket medvind och det snackar ju så mycket om att han hade liksom inpräntat den här gamla United-andan i United. Och då var det massor som skrev att har ni sett vad han gjort? Han har gått in och dubblat träningspassen, han har dubblat belastningen, han springer dubbelt så mycket. Men allt det, nu vet inte om det beror på det här att United har en otrolig skadelista, men nu vänds det emot dem. För nu är det så här, Pogba skadad, Van Bissaka skadad.
Van Bissaka skadad.
Inte stek jag uttalar. Martial skadad, Lingard skadad. Alltså, nu, som sagt, jag vet inte om det beror på den extra träningsbelastningen som gjort alla de här skadade och att de ställer upp med den här tokasselvan. Men det används i alla fall mot Solskjaer att vad dum det är, varför lät de överbelasta sig, nu är alla skadade, nu är alla söndersprungna. Och det är ju så att vara tränare, att alltså, så här, det du gör bra, alltså den här frodiga fotbollen som Guardiola står för, alla hyllar dig för den när du vinner med 4-0. Men förlorar du med 3-4, då är du plötsligt, då är du naiv och dum liksom. Och det är det Solskjaer är med om nu, och man ser ju på honom att han vet ju att det här är ju över.
Ja, men alltså två grejer med Solskjaer som jag dels det där du säger med anda. Alltså folk måste sluta tro på anda. Det finns ingen storklubbsanda. Alltså det blir inte för att han liksom tar tillbaka Sir Alex gamla halsduk, så gör inte det någon skillnad där liksom. Men jag fattar inte. Jag tror att han kommer få sparken när de förlorar hemma mot Liverpool nästa omgång. För att det kommer vara liksom droppen, hemma förlust med 0-5 mot Liverpool.
Men det är också så här, om de mot alla
sparkar inte honom nu.
Ja, men om mot alla, se att så här det här expected goals. Se att Liverpool har 5 expected goals men missar allt av en slump och sen Nicky Maguire in 0-1.
Då kommer han få vara kvar.
Då kommer han vara kvar minst 10 omgångar till.
Det är så jävla dumt allting bara. Det är ju ett uppehåll nu. Alltså, det är perfekt läge att ta in Allegri eller vem de nu ska ta in då.
Ja.
Men
nu sägs det ju också att de vill ta, vem är det de ska ha nu? Nagelsmann är det som de verkligen vill ha.
Ja.
Men det kommer ju inte ske under säsong. Han tog väl över Leipzig inför den här säsongen.
Ja.
Visst gjorde han det?
Ja.
Så att han kommer ju inte gå därifrån. Då är det ju så här, och nu rapporteras ju så otroligt mycket att de har så här, United har en långsiktig lösning på gång och de vill plocka in. Och det är ju klart, alltså, Nagelsmann är ju en jättebra tränare. Det är klart att det hade säkert kunnat bli ganska bra. Men det är också så här, men då är det eventuellt efter den här säsongen. Och det beror väl kanske lite på hur den här säsongen fortlöper och hur den avslutas och vad känslan är när den är slut. om den typen av tränare vill gå in i ett United. För att ja. Det är ju, alltså, som vi har pratat om innan, United har ju inte helt tappat, men den här liksom United-effekten som de har haft, att så här, alla kommer alltid vilja gå till United, den har ju liksom någonstans börjat liksom naggas i kanterna, just den att de har den statusen. Med tanke på hur skit allting är just nu, så vill inte alla till United till vilket pris som helst.
Nej, men sen så tror jag i och för sig att, alltså, att vara mannen eller kvinnan, men fotbollen är Patrik Karl, säger vi, som lyckas få det att vända för United. Jag tror ändå att det lockar på något sätt.
Men då måste det också finnas någonting att tro på. Man måste ju gå in och tro på det som tränare. Det måste ju finnas någonting som inte, någonting som ändå pekar på att det inte kommer att vara som det har varit de senaste 5 åren då.
Det de behöver är ju en technical director. De behöver en sportchef som kan gå in och säga, jag vet hur det funkar, jag jobbar med den här tränaren, och vi kommer jobba i samspel och vi har något långsiktigt och något bra att bygga på. Det är det som behövs.
Det är en gammal Ferguson-spelare som just nu är ledig, Henke Larsson.
Oj, det vore, alltså det vore, snälla, Henke Larsson, snälla, snälla, ta det jobbet.
Det har varit min dröm länge, alltså sen Solskär började vara så här Solskär out-snacket. Alltså tänk om de skulle ta in Henke Larsson, vad roligt det är.
Ja, och han står i karateställning och ska... Otroligt. Ja, Henke Larsson, om, snälla, om du får det erbjudandet, tackar jag. Det kommer gå till helvete.
Fan vad det hade varit roligt ändå om de bara tog in Henke.
Arsenal mot Bournemouth. I och med att du och jag är Arsenal-supportrar och du ändå är här. Det finns, om vi kollar på liksom Spurs och United, så de har i alla fall resultaten för att börja prata om tränarbyte. Det som är så frustrerande med Arsenal supporter, det är att just nu ligger Arsenal en poäng bakom Manchester City, vilket är helt orimligt.
Ja.
På en tredje plats, 15 poäng. En poäng över Leicester City, som ju har varit riktigt bra den säsongen. Men jag kan liksom inte komma ihåg, har Arsenal gjort en bra ligamatch? Det känns som att alla bra matcher de har gjort har varit i Europa League med 15-åringar eller i ligacupen.
Ja, men det är väl det som är det speciella, att man, det är så konstiga dubbla känslor nu, för att på ett sätt känner jag mig ganska så här optimistisk med Arsenal, för att det känns som det finns liksom 17 spelare som är 24 eller yngre och som ser jättefina ut.
Ja.
Alltså från Bejerin och neråt så finns det så himla mycket talang i klubben.
Ja, alltså verkligen.
Mer än kanske någonsin under min livstid känns det som att man, att det finns så många man tror på liksom.
Mm.
Men de spelar ju liksom de vinner ju, men spelar sämre för varje vecka som går.
Ja.
Alltså allt är ju dåligt när man ser matcherna. Det är ju bara tanken om det är bra, att det är så många ungdomar och det är mycket talang och så här, kul att typ så här Ljungberg verkar vara jättebra på att få fram dem.
Ja.
Så här.
Han har övertalat Emery.
Ja, exakt. Men alltså de spelar ju så dåligt att det är bisarrt ju.
Alltså så här, vad hade Arsenal varit utan Aubameyang den här säsongen? Då hade det ju varit 14:e plats ungefär.
Mm.
Och det och Emery, han måste ju bort det. Och jag vet att folk pratar om det genom tid, och de pratar om att resultaten inte har varit så dåliga. Men som vi säger, man måste vara proaktiv. Alltså Emery, han lyckas inte få det här laget att spela fotboll.
Men vilken tränare vill du ha?
Ja, alltså jag var ju så trött efter den här matchen. Så jag kände att ta bort honom nu och sätt Ljungberg som tillfällig. Och sen försök få Allegri eller Nagelsmann eller vem som helst. Men
Allegri är ju ett superalternativ.
Allt Emery är, det är en status quo upprätthållare som dessutom gör det lite sämre.
Ja, fast också alltså det känns som Arsenal kommer komma topp 4. Alltså,
jo, men det gjorde de under Wenger i nästan alla år.
Jag menar att det är så konstigt dubbelt, för att jag känner mig ändå ganska trygg med att Arsenal kommer vara där uppe.
Jo, men det är ju för att de har bra, alltså det är för att vi har några helt fantastiska spelare, speciellt Aubameyang och även Lacazette.
Mm. Jag tycker Guendouzi är så himla fin också.
Ja, absolut. Jag gillar honom jättemycket. Och Chambers har också varit överraskande bra.
Ja. Men jag gillar tanken på att ge Ljungberg mer, liksom, för att det känns, alltså det känns så unisont från Arsenal håll. Jag vet inte mycket om det själv, men det känns som alla liksom pratar om honom som jättebra liksom.
Alltså jag i vår fina guide. Då intervjuade jag en journalist från Football London, den här sajten som bevakar bara London fotboll, som har haft ganska bra koll på U21. Och han säger ju att Ljungberg har ju otroligt hög status som tränare. Alltså
men det är så oväntat att det var att Ljungberg blev den.
Ja, ja, han
det hade
känns
man inte
så...
alls kunnat tänka sig. Nej, när han var spelare. Liksom.
Nej, och det kan ju vara en bluff såklart. Det kan ju vara så att han sätts som huvudtränare och sen går det till helvete. Men alla spelare pratar ju också. Alltså Willock verkar ju typ avgå Ljungberg och säga att han har hjälpt mig så otroligt mycket. Han har gjort så otroligt mycket bra.
Men det känns som att oavsett vad man gör, om det nu blir så att man väljer att inte fortsätta med MRI, då är det ju lite så här att oavsett vad man gör så måste man ju, som vi var inne på i det här avsnittet när vi pratade om vilka tränare som borde få sparken och inte.
Ja.
Just att man borde verkligen se till att man har en plan. Mm. Om ja. Det är så att det inte blir, så att man inte blir United eller Milan eller något annat skitlag. Alltså utan så att man verkligen har då en plan för att okej, okay, men om vi då tar in en annan tränare nu, då har man ju uppenbarligen en bra komponent i en sån som Ljungberg. Oavsett om det handlar om att man gör honom till någon form av huvudtränare eller om man plockar in någon annan som han ska jobba med. Men alltså att det inte bara blir att man slarvar bort det som faktiskt är bra,
ja,
och liksom tillsätter en ny tränare som inte kommer att funka och sen så är man inne i det här hjulet. Utan det, mm, det är ju därför framförallt som jag är för att ha kvar MRI fram tills att man har ett alternativ som man verkligen tror på. Jo. Inte bara att man har ett alternativ som ska göra att det blir bättre just nu.
Nej, men det,
för så viktigt är inte att vara bra just nu.
Nej.
För man kommer inte vinna någon liga i år just
jag vet,
nu.
Det är bara det att det jag är rädd för är att Arsenal är ju en trygghetsknarkarklubb. Alltså. En trygghetsknarkarledning. Och jag är ju rädd för att, som du säger Marcus, att Arsenal kommer ta fyra. Och då, ja men absolut, vi skulle ta oss in i topp 4, då behåller vi MRI. Det har berott på att Aubameyang har gjort 40 ligamål och är typ en av världens bästa anfallare. Men ja, det är där vi är nöjda, bla bla. Alltså, allt bottnar i den här otroliga ärkesopan Ivan Gazidis. Som är nog den i fotbollsvärlden som jag har lägst tankar om just nu av alla typ.
Som också precis han har anställt förstört... Stefano Pioli som tränare i Milan.
Han är så otroligt inkompetent i Ivan Gazidis alltså.
Oh, ja.
Vilken otrolig idiot.
Men han är en jubelidiot ju.
Han är verkligen
dum, tycker jag.
Ja, riktigt dum.
Jag fattar inte vad han får ut av att bara förstöra klubbar.
Nej,
eller inte gör han det.
Nej, och det faktiskt alla är välkomna till den här podden, men Ivan Gazidis, okej,
okay, skulle såklart.
Okej, du får komma hit Ivan. Skriv ett mail du får komma hit.
Visst kanske vi aldrig mer behöver se Mkhitaryan nu.
Ja, skönt att sluta på en high där. Marco Silva och hans kära Everton lyckas fortfarande inte göra mål. Everton fansen tyckte att Sigurdsson var en passenger i den här matchen. Att ingenting funkar. Burnley vann också med 1-0. Lucas Digne, som jag utropade till ligans bästa vänsterback, har inte varit det den här säsongen.
Men jag har ju en jinx-säsong rakt igenom. Och Everton är ju ett sånt. Jag har varje vecka i vår podd sagt att nu kommer det komma igång. Everton kommer vinna 4 raka nu, för de har väldigt lätt spelschema, bla bla bla.
Ja.
Alltså jag har jinxat dem varje vecka. Likadant nu sa jag att, för första gången sa jag att det är mål hat-trick-garanti på Aubameyang. Det var första matchen inte gjorde mål på hela säsongen. Typ.
Ja.
Att jag har en sån säsong. Så Everton är mitt fel. Jag tar på mig det.
Stort av dig, men då kanske du får sparken istället för Marco Silva då. Nej, Everton, alltså det man kände med Marco Silva att det han i alla fall hade var ju att de i vissa matcher kunde spela bra, speciellt hemma på Goodison, och få till ett kul anfallsspel. Men den här säsongen har man alltså gjort 6 mål på 8 matcher. Jo, 6 mål på 8 matcher. Det håller inte. Och jag vet inte vad man ska säga om Marco Silva i stort alltså. Det känns lite som att vi gick på myten om honom, för att han var liksom ett hypat namn ur den här portugisiska skolan. Det funkar uppenbarligen inte Everton. Och de måste ju tänka om. Spelat efter att ha varit så ambitiösa i sommar.
Ja, alltså det händer ju ingenting när de spelar.
Nej.
Alltså i deras matcher, det händer ju noll. Det är ju inte att de så här har den här, de bara pumpar fram lägen och snart kommer det lossna, utan det händer ju ingenting när Everton spelar.
Nej.
Alltså de har ju
och
också
sånt som Sigurdsson som vi pratar om, alltså han är ju så duktig, men han blir ju liksom inte tillräckligt involverad i spelet. Vilket och han var ju helt bärande för Everton tidigare, så nej, vi får väl tyvärr säga farväl då till den gode Silva. Måste bara säga en sak till också. Norwich. alltså, Norwich är ett kul lag. De har ju slagit City som vi vet. Du och jag såg deras första match tillsammans mot Liverpool. De var ju nära att göra typ 3 mål.
Ja. De var ju svinbra den
matchen. Ja, men de släppte också in var 4 till slut, va?
Ja, vad fan slutade den matchen? Var
det, det var 4.
1-4. Ja. Och de kan ju uppenbarligen inte försvara. Alltså de Farker spelar ju de spelar ju offensivt. Offensivt balanserat ska man säga. Och det kan man ju köpa. Men mot Aston Villa då så blir det 1-5 på hemmaplan. Och det är ju så med Norwich
att kanske hade fel. Det kanske är mot liksom topplagen som de ska spela sin supernaiva fotboll, och mot de andra liksom nykomlingarna och lite mer bottenlagen. Ja. Där ska de göra någonting helt annat. Ja. Det kanske är så.
Jo, det är lite så, för att mot topplagen, så topplagen spelar ju mer naivt mot bottenlagen och är lite mer öppna, medan motståndarna som är på typ samma nivå som de kommer spela mer cyniskt och på omställningar och förstöra
receptet för Norwich att bli topplag.
Men frågan är, men frågan är om de kommer kunna ändra spelstil. Det känns som att Falk kommer köra hela vägen i kaklet och det kommer bli nedflyttning tyvärr.
Ja, men deras spelstil bygger på, även mot topplagen och som när de vann mot City, att spelstilen bygger på att de möter ska missa alla sina chanser. Och det är liksom, det är ganska det är bräckligt.
Ganska skör.
Ja, men exakt. För det känns som det är så deras plan är att säga, ja, men de kommer säkert missa 9 frilägen den här matchen och så gör vi 2 mål. Att det är vågad taktik.
Det hade funkat om alla lagen ställer upp med Cutrone på topp. Men det gör de inte.
Då
hade Norwich lett den här ligan, kan jag säga. Men så är det inte. Ska vi stänga butiken för den här gången? Eller kan jag nämna Tammy Abraham också. 1 mål ifrån att slå Rashfords bästa notering för en ligasäsong.
Är det egentligen allt vi behöver säga om detta?
Jag skulle väl säga det.
Ja.
Fina Abraham, fina Tammy. Tack för att du ville komma, Marcus.
Det var jättekul, tack
var
för
att du
kom. Tack Marcus.
Tack Therese, husautisten Strömberg också. Det ska bli kul att se vad du kan räkna ut nästa gång.
Jaha, man vet aldrig.
Men ni kan alltid räkna med oss.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.